Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Nu ska jag ta upp en sak som väldigt många frågat mig över. Och det är så att jag går, var tredje år går jag och kör en sån här magnetröntgen på mig själv. En sån här hälsoundersökning. Där de röntgar, de kollar av, har jag några mest metastasier? Har jag några tumörer? Vad är mina värden i kroppen på vitaminer, mineraler? Exakt allting. Det här gör jag på ett ställe som heter Vegatus. De presenterar även det här avsnittet. Och det är så att där går man och gör alla de här grejerna. Det är väldigt simpelt. Det är väldigt enkelt. De tar blodprov, de tar urinprov, de tar avföringsprov. Man röntgas igenom. Och det här kan väl jag se som ett sätt, samma sak som man har en bilförsäkring. Så är det så att det här är en liten försäkring på sin egen hälsa. Det är, visst, det kostar en del att gå dit. Jag tror att det ligger på nu, vad jag där, nu ska jag dit snart igen och jag brukar betala runt 30 000 kronor där någonstans. Så att, men om man slår ut det här, vad kostar en bilförsäkring per år? Om man gör det här var tredje, var femte år och slår ut det på alla de här åren, så tycker jag verkligen att det är värt det. Så är det så att du också skulle vilja veta mer om det här, så finns mer info på vegatus.se. De har ju billigare saker om man bara vill göra exempelvis blodprover och sådana saker. Sen det här största paketet ligger på runt 30 000 kronor. Så att om du vill veta mer, gå in på vegatus.se och kolla mera. Stort, stort tack till Vegatus. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi höra på en jättehärlig gäst, Morgan Alling. Och han såg jag första gången, han är skådespelare, första gången jag såg honom var många år sedan. Det var när han hade hand om ett sommarlovsprogram som hette Tips appen som är faktiskt väldigt rätt tiden nu också när vi tänker på miljön. Men det var för över 20 år sedan. Han är ju skådespelare, han har varit med i Let's Dance 2 gånger där många säkert känner till. Han har kommit på 3:e och en 2:a plats där. Och sen är det så att han har ett riktigt tuff, en sjukt jäkla tuff story. Där hans pappa försvann tidigt, hans mamma var alkoholist och som 4 år gammal så placerades han på barnhem. Och sen flyttade han runt bland massor av fosterfamiljer och många behandlade han så sjukt dåligt. Det var tvångsmaten, det var piskning, det var misshandel. Ja, vi pratar om mycket om de här bitarna, hur man ska hantera konflikter och hur man ska hitta de bra sakerna i livet och alla hans lärdomar. Nu kör vi igång med Morgan Alling.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Morgan Alling.
Tack så mycket.
Gud, vad roligt. Sjukt roligt att ha dig här.
Ja, det är samma. Det är fantastiskt att sitta bredvid dig här.
Nej, så himla fantastiskt.
Jo, men jag lyssnar på din podd och imponeras över hur genuint intresserad du är av dina gäster. Mm. Och därför var det kul att tacka ja till det här. Ja. För då känner man att man är i goda händer.
Ja, exakt.
Någon som faktiskt är intresserad.
Ja, men jag är intresserad. Det är ju. Och jag är väldigt intresserad av dig också. Nu var ju tanken, nu vill jag ju säga sexuellt, men det kändes ju bara fel att säga det.
Ja, det är, ja visst,
jag vet inte.
Du får gärna tycka jag, vad du säger. Jag är ganska safe i min läggning, men du får gärna.
Jag har ju inte haft några sexuella dragningar till dig än, för att säga, men jag har ändå haft förebildsdragningar till dig. Sen lång tid tillbaka.
Okay.
Och det var ju sen jag såg dig på Tippen.
Ja, Tippen, ja. Så, gamla goa Tippen.
Gamla goa Tippen.
Vet du hur länge sedan det är vi gjorde Tippen? Vet du hur länge sedan det är? Om du bara säger så här, rakt upp och ner. Hur länge sedan är det?
25 år sedan.
25, ja, 26 år sedan är det.
26 år sedan.
93-94 gjorde vi det.
Och jag tyckte det var så häftigt. Om inte jag minns fel, jag har inte kollat på det här på 25 år.
Nej.
Men hade ni på er orangea kläder?
Ja, vi hade på oss orangea kepsar. Och sen hade vi en grå overall. Och sen hade vi en väst över som var vit och svart. Randig och lite...
Kolla ändå var det satt sig. Ja. Alltså för att det har varit många sommarprogram efter. Det har varit många sommarprogram innan. Julkalender och allting. Men på något sätt har Tippen bara satt sig. Och det kanske också var för att jag gick runt... Och tyckte att det var så häftigt. Så jag gick runt och tog påsar och samlade ihop skräp.
Mm. Så att det var meningen också. Då fick vi dig vart vi ville.
Att ni kunde så breakdance. Ni gjorde häftiga moves. Det var så holy shit. Man bara satt där framför tvn. Så gick man och samlade skräp. Och sen så körde ni breakdance-grejer och snurrade på huvudet typ, och grejer. Ja. Och allting.
Ja, men jag är ju gammal akrobat. Och har liksom alltid hållit på med det fysiska. Slängt mig in i väggar, hoppat från höga höjder, lärt mig volter och så vidare. Så när man blir programledare i tv, ja, men då måste man ju utnyttja den kunskapen. Och det kunde vi ju göra där i Tippen. Men jag tror att storheten med Tippen, det var ju att det var livesänt. Det var ju direktsändning liksom. Och då kunde vi ju prata med tittarna rakt in i kameran och få dem att påverka tv-programmet.
Det kanske är därför som det har satt sig på ett annat sätt än annat.
Ja. Jag tror att vi gjorde ju teater, fast vi gjorde teater som gick rakt igenom rutan och rakt in i dig, så att du satt hemma. Och jag kommer ihåg en gång vi gjorde ett experiment när Kenneth då, han som ägde den här soptippen som jag, Lasse, kom till och Eva bodde på, han hade gjort en uppfinning där han bad alla tv-tittare att trycka på tvn, för han hade gjort någon grej så här, och alla ungar hade gått fram och tryckt på tvn. och då ser man en stapel som Mores åker upp och ja, det är bra, fortsätt, alla måste trycka och sådär. Det var jädrigt interaktivt och sen var vi ju helt så här galna när vi sprang, alltså vi hade inga gränser tror jag. Jag kommer ihåg en gång jag sprang i skogen, vi jagade varandra och kameran sprang jättefort och jag slängde mig och sådär bara rakt in i ett träd och det såg helt sjukt brutalt ut och sen så la jag mig ner på marken och så bara, men herregud. Eller är det bajs? Har jag halkat i bajs? Och sen så tog jag det här bajset, för då är det chokladpudding naturligtvis. Och så smakade jag på det. Mm. Det måste vara hästbajs. Och då tog Lasse så här, nej det är hundbajs. Och så började vi bråka om vilken hund det var. Och du vet, just när vi tog och åt det här bajset, det blev ju ramaskri bland vuxna, men ungarna skrek så jädra mycket över detta. Så det var det här att vi hade inga gränser. Och det var väl det som gjorde att du tyckte att det var bra.
Fantastiskt. Du och jag har ju en sak gemensamt, vi har säkerligen flera grejer, men en är att både du och jag har ju bott i fosterfamilj.
Ja, just. Har du också det?
Ja. Ja. Jag kom dit när jag var 15 år ungefär.
15?
Ja.
Ganska sent.
Det var sent. Ja. Du kom ju dit betydligt tid. Du kom dit vid 4 världen och sånt där. Togs du?
Ja, jag vandrade runt ganska tidigt. Jag började ju redan när jag var 2.
Så du hade en tidig karriär.
Jag hade en tidig karriär. Jag har gjort min Sverigeturné. Du har ju precis avslutat din Sverigeturné, va?
Ja.
Ja. Jag började som 2-åring med min lilla Sverigeturné med olika fosterhem och barnhem. Och...
Barnhem, ja. Det där är också en del...
Har du bott på barnhem också?
Nej, det har jag inte gjort. Det måste jag fråga dig lite grann hur det var. Mm. Men det var någonting som jag hörde väldigt mycket om när jag var liten.
Blev du skräckslagen? Eller vet du, blev du skrämd till detta då? Oh, om du inte så hamnar du på barnhem.
Exakt.
Var det så?
Ja, tyvärr får jag säga att det var så. Att det var ett hot.
Ja.
Att om du inte nanananana äter upp din mat eller någonting så skickas du på barnhem och lite sånt.
Ja, vilket
är ganska tråkigt. För att av att en nära person säger så till en att om du inte gör det här eller där så kommer du skickas till barnhem.
Mm.
Då kan man ju också tappa, det är svårt, du har ju 4 barn nu och jag har ju 1 barn. Men det skulle krävas ganska mycket för att jag skulle säga det till ett av mina barn.
Mm.
För det blir ju inte bra och man också implementerar en typ av osäkerhet.
Mm. Men det som jag...
Men när jag var 15 så kom jag till fosterfamilj i alla fall. Ja, mycket bråk och sånt hemma.
För ni hade mycket bråk hemma. Du har pratat om detta, va?
Ja, en del.
Jag har kan du berätta lite grann för mig?
Ja.
Vad var det som hände? Varför var du... vad var det för familj? Var det en dysfunktionell familj?
Ja, jag kom till en familj i Tyresö. Mm. Där de hade ett hus på tomten. Det var en villa som hade ett hus på tomten. Jag bodde i Haninge.
Mm.
I det här huset på tomten bodde väl typ 5 ungdomar i.
Mm.
Och det var ju väldigt blandat. Och det var ju en del saker som jag också kände igen mig från när jag läste din bok. Där att de fick ju olika typer av pengar på vad det är för typ av ungdom de har hand om. Alltså är det någon med mer problem eller som är jobbig på ett sätt så fick de mer pengar. Det var en som höll på väldigt mycket med narkotika som sen hittades död som var också 15 år. Men han tjänade de antagligen mer pengar på än inte. Men jag kom till en jättebra familj för lov att säga.
Mm. Men vänta, men innan det så din riktiga familj då?
Ja.
Den var dysfunktionell eller?
Ja.
Ja. Var det också missbruksproblematik där?
Nej.
Eller var det bara... Hej?
Inte det. Nej. Jag tror mer nog... Här är ju någonting som jag inte har gått ut och pratat så himla mycket om.
Nej, men du behöver inte göra det.
Och göra flera anledningar.
Men, ja, men du behöver inte
jag kan berätta lite mer för dig efter vi har spelat in podden.
Nej, men det gör vi.
Men det som var i alla fall att det var mycket bråk och stök i familjen. Vilket gjorde att jag då kom till en fosterfamilj i alla fall.
Mm. Och där så den här huset på tomten, där det var 5 ungdomar, det var en... ett HVB-hem eller vad heter det, familjehem.
Familjehem, ja.
Ja, ett familjehem som de bara tog er för pengarna helt enkelt. Och sen efter det.
Exakt.
Efter det så kom du till en bra familj.
Nej, då fick jag en egen lägenhet.
Du fick 16. Du fick en egen lägenhet.
Ja, via SOS.
SOS, ja.
Så att då fick jag en i Västerhaninge.
Ah.
Så då bodde jag där ett år. Och då, sen så kom jag dit. De hade ju 2 egna barn också.
Mm. Men du vet, jag läste en undersökning, en undersökning kan man säga, eller en rapport, för det här är många, många, många år sedan. Där varför man tog fosterbarn förr i tiden. Och det var egentligen av 3 anledningar. Pengar, arbete och sexuella tjänster. Sen är ju beroende på graden då, sexuella tjänster kanske inte är jättevanligt, men arbete på gården förr på 1800-talet, då var det ju väldigt mycket så att man kom dit och så arbetade man på gården. Det var gratis arbetskraft var det. Och så fick man lite pengar också så här, eller bara tog man dem för pengarna. Så du och jag har ju råkat ut för det att man har tagit oss för pengarna, låst in oss i en källare i princip och sen kastat bort nyckeln och dragit. Och sen så, det man saknar är ju att man tar fosterbarnen av kärlek. För att man verkligen vill ha de här barnen, eller barnet, och kunna, för att kanske man inte... själv kan få barn eller för att man har kärlek till att hjälpa människor att växa eller någonting sånt. Va? Den delen var väldigt lite för så, utan det var mest för pengarna och gratis arbetskraft. Så det har vi båda råkat illa ut för, den här, de där. Jag bodde ju på då 4 fosterhem och jag bodde på 3 barnhem, 4 fosterhem, och så bytte jag skola 9 gånger,
ja, det är
på 11 år.
Start.
Ja, men det var, du vet,
men man... alltså, tryggheten där är ju inte den bästa starten i livet, alltså.
Nej, men jag säger så här att smärta är olika. Smärta är väldigt olika för olika människor. Kan hända att jag fick väldigt mycket kärlek av min mamma när jag, även om vi bodde i pappkartong ibland i perioder, för att vi inte heller hade boende. Och så tror jag att jag fick otroligt mycket närhet av min mamma. Det kanske gjorde att jag blev trygg i mig själv. Och jag såg ju alla de här olika fosterhemmen och systemen som jag kom till. Jag tyckte att det var som familjer och det var som olika system. Alla har sina olika system. Det var en hårdrocksfamilj, det var en väldigt politisk familj och så var det en religiös familj och så där. Alla hade sina system för vad verkligheten, hur verkligheten såg ut där ute. Det här är sanningen, så här är verkligheten om livet. Och alla skulle trycka in den verkligheten i min skalle. Medan jag såg det mer som teater. Mig äger ingen, jag var helt fri. Medan jag vet ju att idag kan jag träffa folk som är födda och uppvuxna här på Östermalm. Som berättar om en skilsmässa som hände för 40 år sedan. Och det har tagit så fruktansvärt hårt på dem. Så att de kan inte lita på någon. Så smärta, du kan inte jämföra sorg och smärta. Och absolut, jag var ju med om sjukt mycket olika saker. Men det som det gav mig, det var ju... Det gav mig egentligen 5 saker. Jag brukar prata om det när jag föreläser. Det är en av de vanligaste frågorna är just det. Hur har du klarat dig då? Vad är det som har gjort att du liksom har kunnat gå igenom det här livet? Och det är just min sociala anpassning. Att jag anpassade mig till alla de här olika systemen. Och jag blev det som de ville att jag skulle vara. Känner du igen det när du kom till den här nya familjen? Ville de... du flyttade ju nu till ett eget boende.
Ja.
Men... för jag, när jag hamnade hos en familj och så var det en djupt religiös, ja, men då ville jag ju vara som dem. Men det var ju bara ett spel för mig. Jag spelade att jag var som dem. För att jag visste ju det, att snart kommer jag ju komma till en ny familj. Så jag brydde mig inte. Så att jag lekte det de ville att jag skulle vara. Och sen så kom jag till en ny skola, ny familj, ny klass.
Det var
klass.
Också ganska märkligt, kan jag tycka. Alltså, att det var, var syftet från början när du... Vi kan dra igen lite grann för början. Men var syftet från början att du skulle hoppa runt på det här sättet?
Det tror jag inte.
Eller var tanken att...
När jag skrev min bok då beställde jag mina papper från Göteborgs stadsarkiv. Och då hade jag, det var en hög på kanske 20 centimeter, så det var bara papper om mig och alla olika fosterhem och möten och grejer. Ja. Och då såg jag en ganska tydligt mönster där, att SOS i Göteborg ville väl. Och min mamma kämpade stenhårt för mig. Det var ju bara det att hon var ju alkoholist och periodare, så ibland var det bra, så hon byggde upp det och så var allting bra. Och sen gick hon ner i det svarta och blev i sina svarta perioder och drack då ibland T-sprit. Liksom.
T-sprit också?
T-sprit, ja, hon drack T-sprit. Det gjorde de där. Och så
är det inte kräkmedel eller det?
Och det blev det sen.
Det blev det sen, ja. Okay.
Det blev det. De höll på, det funkar ju naturligtvis inte. Man skulle sila då genom limpor och grejer så, va. Men det kom sen, jag kommer inte ihåg när det kom. Men innan det så kunde man dricka T-sprit. Så hon drack ju då jädra massa T-sprit där. Så nere på skiten var hon då. Och då ville ju SOS försöka fixa det för mig, hjälpa mig och komma. Nu då, kanske går det bättre nu då. Kan det gå bättre nu? Men det gjorde ju aldrig det. Och sen så, de ville väl. Men sen, det som är en sorg är att de inte riktigt... gjorde sitt jobb, va? För sen så skickade de mig och min bror Stefan då till ett fosterfamilj utanför Tibro, liksom. Till en familj som inte var utredd. Och det var antagligen bara för, nej, men nu måste vi ta bort pojkarna ifrån den här familjen. Och istället för att göra jobbet grundligt, hitta en bra familj, så bara skickar man dem vidare till en familj. Och det var ju helvetet på jorden. Det var ju, där var det tvångsmatning, örfilar, mattpisker.
Det var hos Ulrika och det är säkert andra namn i boken.
Ja, det är det.
Men det var något så här Ulrika och Kjell-Åke, ja, och sånt där i boken.
Ja, precis, Andersson.
Du sa förut så här att det är några saker som har varit ärr i ditt liv.
Mm.
Som är så här, att det här kan du fortfarande tänka på någon gång eller kanske ge dig en negativ känsla. Så här.
Mm.
Vad finns det för andra saker? Den här sostanten, kan man säga sostant eller? Var det en social?
Ja, det var en sostant. Ja.
Sostant som kom
socialsekreterare.
Och, socialsekreterare som gör då att du skulle träffa din pappa. Och den tycker jag faktiskt är hård, för att den är för hård. Man får inte göra det. Då är det bättre att ha en skrikande unge som får göra det. Men man får inte lura någon på det sättet.
Nej.
Men vad har du för andra saker som du har känt? Det har hänt så otroligt mycket saker. Men för saker som du har känt att du har blivit sviken på? Eller så här att det där tog fan hårt?
Ja, vad ska man säga? Jo, det är en story som jag också brukar prata om. Sådär, det är ju när jag och min fru Anna-Maria, vi besökte just det där hemmet. För jag bodde på många olika typer av hem. Och en del var bra, en del var mindre bra. Men just det här hemmet som jag kom till då, Ulrika och Kjell-Åke tror han hette i boken. Det var verkligen huset som Gud glömde. Vi var i söndagsskolan och det var väldigt fint. Och vi satt och bad och det var väldigt fint utåt sett. Men innanför väggarna var det tvångsmatning, mattpisker och skit. Men så var vi... Jag spelade in Arn, gjorde jag. Arn spelade jag in i Skövde. Och då fick jag ett mejl av Annika som var min första lekkamrat. Och Annika ville träffas och vi åker ju dit och träffar henne och gud vad kul, vad härligt och vilka minnen och vi pratar och pratar. Jag kommer inte ihåg någonting om den här tiden men Annika säger då, ska vi inte åka tillbaka till där vi bodde för min mamma bor fortfarande kvar där. Jaha, spännande. Så då åker vi dit och kör in på den här gatan och det är bara fyra hus va, som ligger på den här gatan. Och jag kände direkt att nej men det är bara högg tag i mig. Och jag kände att nej, men jag tror nästan att jag ska vända. Alltså. Men det är bara för sent. Vi står där, det kommer ut en snubbe från det där huset. Som, en helt annan snubbe då. Som, det var inte den familjen alls, men från det där huset som vi bodde. Och som bara, åh hej, vad roligt, har du bott här? Och vad kul och spännande. Ska du inte komma in? Och jag bara, nej, det är bra faktiskt. Det är jättebra, jag behöver inte komma in. Och så står vi och snackar och sen är det någon som säger, vi hörde hur ni skrek.
Wow.
Men vad skulle vi göra? Då alltså hörde de våra rop på hjälp där inifrån det huset. Men de valde, för det är ett val att inte göra någonting. Det är också ett val, att tystnaden är ett val. Och jag kommer ihåg, då rasar man rakt ner i helvetet igen. Och jag minns ju då hur jag låg över hans knä och skrek, då kanske jag var 6-7 år, skrek allt jag kunde, absolut inte för slagen, för det sket jag i. För det gjorde egentligen, det sved till en sekund så, utan det var den här förnedringen av att bli slagen som jag kände var, fy fan, de kan aldrig slå in vett, du kan aldrig slå in rädsla eller någonting sånt. Du kommer få en annan reaktion än jag skrek, för jag visste att Annika var där utanför, och jag visste att alla grannarna hörde. Och då visste jag, då hade jag ju skrikit för att de skulle höra. Men ändå valde de att ingenting göra. Och det är det som jag kan, det har suttit så jävla, det sitter hårdare i mig, den där att de svek när de visste. Tystnaden är förövarens bästa vän. Och det är därför jag känner att jag har en sån jädra, jag ogillar när andra människor tar sig friheter de inte har rätt till. Och när man då ser andra människor runt omkring som är tysta, som inte agerar, som tillåter dem att hålla på så där, då blir jag galen. Jag tycker det är så jädra fegt. Och när vi har detta på våra arbetsplatser runt omkring, när vissa människor får ta sig fruktansvärda jävla äckliga friheter, både sexuella och aggressiva friheter, så visst, det får de ju göra på ett sätt, det kan de ju göra, men att ledningarna tillåter det. Och att den stora tysta massan runt omkring tillåter det. Så står man där, man vågar fan inte göra någonting för att man är rädd för att själv bli utsatt. Och det känner jag så här, men det här måste vi ta tag i. Så att då har man den här rättvisen på sig. Men när man går tillbaka dit till den händelsen att de såg och hörde men ingenting gjorde. Det har suttit så jäkla djupt i mig. Men på vägen hem så var min fru, hon blev ju vansinnig, alltså Anna-Maria. Hon blev vansinnig och hon... det var då hon sa så här, nu måste du fan med skriva en bok. Nu måste du berätta, nu får du inte vara tyst. För nu kan du hjälpa tusentals människor där ute att faktiskt förstå att de inte är ensamma. Och det, så det var något, det var en stor vändpunkt för mig. Det sveket liksom. För jag, alla de andra örfilar och penalism och sånt, det är bara knyta näven i fickan och så gå vidare. Jag vet att det är många människor som har fått örfilar genom sig. De har inte blivit skadade av det, brukar man säga, men det har man.
Fast det här också, jag kan säga så här, det här är en riktig framgångsfaktor. Alltså att det du utvecklades till då, extremt driven, extremt fokuserad och våga gå mot normer, gå din egen väg oavsett vilken väg du är, kreativt tänkande, att det är så här, att den här vanliga vägen här, nej men fan, mitt liv har inte varit en vanlig väg alls överhuvudtaget, så att mitt liv är en helt annorlunda väg.
Det är ju den... Jag utnyttjar den vägen som blir är min utstakade väg på något sätt.
Och det är den kraften...
Alla har ju sina olika vägar, alla olika förutsättningar. Jag träffar ju folk ifrån som har fått världens bästa förutsättningar, men de har inte tagit den. De har inte brytt sig. De har fått en väg som är asfalterad med guldlampetter vid sidan om, men de tar den inte. Och det har också varit en sån här sorg. Men fan, du har ju fått, kom igen, kör. Så att, förlåt, jag avbröt det.
Nej, men det är det där jag tycker är så här väldigt... spännande, för det finns himla många också. Jag har ju träffat många personer i den här podden och så också. Och så här, en så här gemensam faktor, det är att man har haft lite traumatiska saker, lite stökigt på något sätt, och att man behövt vara kreativ eller liksom behandla det där på något sätt. Det har ju varit en så här gemensam faktor för många som har lyckats. Men sen handlar väl livet om det också, att när man väl kommer ut till den vuxna världen, så ska man gå sin egen väg och bete sig som alla andra, får man också samma resultat som alla andra. Så att man fostras i det i tidig stadium och inte hamnar nere i skiten, gör ju att man klarar det vuxna livet lättare sen. För att då är ju verkligen att sticka ut eller göra helt annorlunda, eller att våga gå och säga så här, bra, jag är den nästa skådis i den här filmen, eller det där ska jag ha, eller komma in och det är 500 pers i en casting och man bara så här, håll käften, här är jag.
Nej, men jag, mitt enda mål egentligen, det var ju så här, som jag sa förut, så sa att jag ska bli rik och allting, så det var ju i mitt huvud, men mitt egentligen enda mål var att bli normal. Jag ville bli som ni, som alla som har hus. Jag ska betala hyran, ska jag göra, och jag ska betala den själv. Jag ville bli normal, men sen så ville jag hade så jädra mycket olika planer. Jag hade planer på att jag skulle bli pilot. Om jag inte blir pilot, du kan bli reklamare. Om jag läste någonting i tidningen, vet jag, började läsa Dagens Industri redan som så här 14-15-åring, för jag ville leka som dem. Och då satt jag och läste artiklar om människor som hade varit framgångsrika. Ja, men sån ska jag också bli. Om de kan ha ett eget hus, varför kan jag inte ha ett eget hus? Jag ska också ha ett eget hus. Och om de har en bil, varför ska jag inte ha en egen bil? Ja, men jag kan sno en bil, som min brorsa. Nej, för fan. Vi ska inte fuska. Ja, men jag har ingen bil. Nej, men du kan ju inte ta en bil som människor kanske har jobbat med fan i flera år för att skaffa pengar. Ja, men jag har ju inget jobb. Nej, precis. Men du kan ju inte ta deras bil. Jag var väldigt så noga med att jag ska göra rätt för mig. Och sen hittade jag ju till teatern. Men då blev det allvar för mig. För då kände jag så här, nej men gud, då kan jag inte börja snatta. Jag kan ju inte bli kriminell, och jag har ju hittat till teater. Och då var jag 14-15 år när jag hittade teatern, och jag hade ju hört tidigt att, ja, men sån som du, Morgan, du är ju Chaplin och du är Elvis, och du hade ju hört hela tiden där att, och jag hörde ju på även i roliga timmen, jag älskade att gå i skolan liksom, för att jag hade publik där, så att jag gjorde tidigt pjäser. Jag satt och tog såna här kalanka-tidningar. Ja, men då tog jag alla de här roliga historierna längst ner. Och så tog jag alla roliga historier, klippte ut dem, och så la jag dem som i ett manus här. Så skrev jag av det och så gjorde jag pjäser av dem. Roliga historierna då. Ja, men den här, då kan jag göra det här, var en konstapel till. Tre stycken konstapelhistorier. Så satte jag ihop alla tre konstapelhistorier i ett då. Så att det var den här kreativa, och det älskade jag, att få vara kreativ, få folk att skratta. Och sen när jag då fick min första roll som kung Herodes i ett julspel, då kände jag, nu är det allvar. Och då blev jag lite rädd, för då började jag så här, okej, nu är det allvar. Då måste jag börja planera. Så då började jag skriva upp lister på hur många scenskolor finns det, hur många gånger kan man söka, vilka finns det förberedande, otroligt analytisk, hur ska jag nå mitt mål. Och sen så sökte jag till teaterhögskolan i Malmö för att jag ville bara, då var jag 17 år och jag tänkte så här, man kommer inte in på första gången utan man måste kanske söka. Margareta Krook hade sökt 13 gånger. Mm-hmm. Söker då 13 gånger på varje scenskola. Det är då fanns det 3 scenskolor. Ja, men det är 39 gånger. Bra, söka 39 gånger och inte ha kommit in. Okej, okay, jag fattar poängen. Jag förstår. Jag skiter i det. Jag blir regissör eller producent eller någonting annat och inom teatern, va. Men sen så hade jag så här tydligt mål. Och sen måste jag träffa någon som jag kan läsa med, läsa mina manus med. Jag måste till en så här otroligt, då var jag 14-15 år, har bestämt mig stenhårt, jag ska bli detta. Och men sen kom jag ju in som 17-åring. Första gången jag sökte så kom jag in. Och det var ju en smärre chock. Det var jag inte alls beredd på. Så då flyttade jag till Malmö. Då fick jag min första lägenhet i Malmö och då började ett nytt liv och då kände jag så här, jag är hemma, jag behöver ingen, jag visste att jag klarade det. Det var det första jag sa när jag hörde att jag hade kommit in, så bara, ja, jag visste det. Mm. Fast jag inte men det var så där självklart i huvudet, ja, det är självklart för mig. Fast i huvudet fanns det också så här, det ska ta 39 gånger, det ska liksom. Mm.
För det där, och det där är ju så himla bra också, att om det är så att man kämpar så himla mycket för en sak och sen så åker man på någonting som är i livet som är lite lättare.
Mm.
Att det lyckades tidigare än den här tuffa vägen man har satt upp, så men det är en jäkla belöning.
Ja, men det är ju också, sen startade jag teatergrupper där nere i Malmö. Jag visste, jag har inget namn, jag kommer inte från någon känd teaterfamilj, jag har inte de förutsättningarna. Så jag tänkte, jag kommer inte söka till Dramaten eller de andra stadsteaterna, jag får starta mina egna teatergrupper istället. Och som får folk komma till mig, om jag är begåvad kommer folk till mig. Så jag kommer inte söka någonting. Så att då startade jag mina egna teatergrupper och lärde mig hantverket istället. Och när det kom en ljussättare, då satt jag och tittade på, varför sätter du gult nu? Varför mixar du det gult och grönt? Ja, men då blir det så, den färgen så här, aha, okej. Okay. Men varför skär du det där? När ljudet kom in, hur tänker du med ljudet? Jag ville lära mig allt. Hantverket skulle jag ha upp i röven. För att jag visste ju att det kan ta slut när som helst. Och då lärde jag mig allt om komedi, om tung dramatik, Shakespeare, läste alla Shakespeares pjäser, analyserade det, läste alla Strindbergs pjäser, analyserade det, var på Shakespeare seminarium, du vet, allt, Molière-kurser, åkte till Belgien. Då åkte jag till Belgien. Ja, men det var överlevnad. Mm. Teatern var min kärlek och jag ville inte missa den. Så att jag satt ju bakom scenerna för när jag spelade på någon pjäs, då satt jag alltid bakom scenerna och lyssnade på hur skådespelarna lät, så att jag i princip kunde alla repliker utan till, kunde ta varenda paus, varenda andning. Jaha, han tar en liten mikropaus innan han säger den här roliga repliken. Ha, han bygger upp suspension. Ah, puff, och så kom det skratt. Ah, så jobbar man med timing. Men sen så får man ju allting. Sen kom ju tippen. Det kom ju bara något år, 2 år efter scenskolan. Och då hade vi gjort då hade jag byggt upp en teatergrupp som heter Clowner, där vi reste runt som clowner just.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Gateclowner. Och där undrar jag också så här, hur, jag vet inte hur du känner det, men jag har ju alltid känt så här att om jag hittar någonting så är det det som är, det här gillar jag att göra, då gör jag det. Och då kommer det 15 000 pers och säger, ja fast du kan ju inte bli sån, men Morgan du kan inte hålla på med det. Ja men jag tycker att det här är intressant, det här är jädrigt häftigt. Ja men vänta lite nu, du måste, så där. Det är alla jädrar runt omkring som har talat om för en vad man kan och inte kan. Men när jag har hittat min kärlek, då vill jag övertyga dem om att det här är det enda rätta. Och då gjorde vi clowner, sådär, för det kunde man inte vara. Du är ju skådespelare, Morgan, du kan inte vara clown. Fast det är inte cirkusclowner, för helvete! Det här är franska teaterclowner. Du måste se det, ja, men Morgan. Sen fick vi ju sjuka recensioner. Och vi byggde ju upp en ny teaterform i Sverige med komedia, clown, komedia. Som idag är i utbildning på alla scenskolor och sånt där. Så att det var ju den där känslan av att ingen trodde på oss. Vi byggde upp en liten teatergrupp i Malmö, 3 pers, som blev jättestort. Och då kom ju tv och såg detta. Och så sa de där 2 killarna sätter vi i tv och säger, ni ska få göra ett program som heter Tippen. Men det var ju för att jag en gång i tiden hade drivits av mina egna övertygelser om att det här är min kärlek.
Hur tycker du att man ska ta sig ifrån sina gamla programmeringar då? Alltså på det sättet man är. Vi säger att man lever livet på ett sätt och man vet att det här är mina svagheter. Jag har exempelvis en sak som jag måste jobba på, för jag kan ha ganska hett temperament. Det är kanske ingenting som du liksom märker just nu, men det kan vara så att vissa...
Sitter du och är arg på mig? Du började med att vara lite småpilsk på mig, men nu är du arg.
Ja, exakt. Det går snabbt. Samma känsla, olika energi bara. Det är typ någonting som jag måste...
Jobba
med. Mm. Att det kan vara någonting som händer som gör att jag kan få mer aggressioner än vad mitt jag tycker att jag ska ha. Ja, för att jag sa såhär, det här ska inte bli så förbannad på. Du vet ju bara vad jag ska göra. Mm. Alltså bli inte förbannad på den här grejen.
Nej.
Men det är någonting som jag vet är en av mina såhär, svagare sidor som jag behöver jobba på. Men har du några tips och råd hur man ska hela tiden bli ett bättre jag? Utvecklas framåt?
Men det är ju det här jag föreläser om en hel del. Liksom. För att mitt problem är inte att människor gör fel. Eller att man gör fel som du känner då. Ah, men det där, nu gjorde jag det där igen som jag inte gillar hos mig själv. Mitt problem är inte att man gör det. Mitt problem är när man upptäcker att man har gjort fel. Vad är det man gör då? Sopar man under mattan eller men jag har alltid varit sån. Eller jag är sån här, ni får ta mig precis som jag är. Vill man då ha en annan relation med sina vänner och kanske ha en annan relation med sig själv eller inom sig själv, då måste man göra det nästa steget. Då tycker jag så här att nästa gång som du känner att nu spinner jag iväg i en energi jag inte gillar, stanna upp då. Säg så här, nu tänker jag på Morgan, nu tar jag en banan, nu går jag ut och går en promenad eller whatever. Stoppa det om du inte gillar det. Energier, ilska, det kan vara sjukt bra. Det är ju det som driver oss framåt, vi hittar nya möjligheter. Men om den sänker dig själv och sänker andra i din omgivning, då får du ta ansvar för den. Och då tycker jag så här att nästa gång, så nu har alla miljoner lyssnare hört detta. Alexander kan flippa ibland, han gillar inte det. Bra. När du nästa gång flippar, så stannar du upp och så ber de om ursäkt. Jag ber om ursäkt, jag flippar just nu, men jag går ut och går en sväng runt huset och så kommer jag tillbaka, för då har jag fått perspektiv. Ilskan kan vi ta hemma i träningen eller när vi yogar eller när vi springer runt Årstaviken. Där kan vi ta ut den ilskan som inte ska drabba andra. Men ofta är det så att man flippar, blir förbannad eller självömkar eller går in i några jävla programmeringar. Och sen och säger man fel saker. Problemet är inte att man säger fel. Det är när man upptäcker att man har gjort fel. Då kan man stanna upp. Och sen går man tillbaka och så ber man om ursäkt. Det som hände igår, jag ber om ursäkt för det. Och så kan man faktiskt, om man vill, säga så här. Du, om det händer igen. För det kommer hända igen att jag flippar. Och jag vill inte det. För jag gillar inte den sidan hos mig själv. Kan inte du ge mig ett litet tecken då? Blinka, vifta lite med händerna, whatever. För att då vet jag, just det, nu går jag in i det där jag inte vill. Och då får du hjälp av andra. Och då kommer det gå fortare. Det tar jädrigt lång tid. För ilskan, den kan man använda sig av. Den är kreativ. Men den måste landa rätt. Så att det blir som en svetslåga istället på det du vill. Och inte bara sprider som en jävla bomb som bara sprängs. Så här. För det är bara osexigt.
Jag har helt rätt i. Dina föreläsningar, vad går du in på då? Vad fokuserar du på?
Jag har flera olika föreläsningar. Det beror på vilka som köper mig. Men jag har en just, som om vi pratar om det här. Hur jag lyckats att vända det negativa som jag var med i sådär, till min fördel och styrka istället. Och hur jag har programmerat om mig själv och varför och var sitter besvärligheten, men hur kan jag utnyttja den styrkan istället. Det är en föreläsning, men jag är ute nu just nu och gör massor med föreläsningar för företag, företagsledare och mycket chefer, ledningsgrupper och så vidare, hur man kan bygga en solid miljö som gör att mobbning och kränkningar, besvärlighet, inte får fäste.
Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller boka dig, hur gör man då?
Oj, ja, nej men jag finns överallt. Det är väl bara mejla mig. Om man vill boka mig så boka @morganalling.com, eller vill man berätta sin historia så är det bara morgan@morganalling.com. Mm.
Alling med två L.
Jajamän.
Det är inte dåligt det.
Nej.
Morgan@morganalling.com. Det var ju en rätt bra enkel mejladress faktiskt.
Ja, nej, men det är, nu är jag ute med chefsnätverket Close och föreläser för 1500 chefer i hela Sverige. Liksom.
Kul.
Det är vansinnigt roligt och det sitter vi och diskuterar samtidigt. Så att jag drar lite grejer och lite case och lite lösningar. Och så frågar man, vad tänker ni om det här då? Ja, och så, säger, och så får man så jädra mycket utbyte. Det är jättehäftigt.
Now it's time for Trey's sister Fragor.
Kommer in på de sista frågorna.
Ja.
Och det här är lite så här framgångsfrågor.
Okay.
Och vi försöker att köra dem. Jag kommer köra några stycken här så att vi kan säg det första du tänker på någon så här. Nu börjar med första. Vilket citat, mantra använder du och jag för att motivera dig själv, eller är det någonting som har sagt som du tyckte var extra bra du har tagit med dig?
Döm ingen som du inte har träffat. Tror Charlie Chaplin sa det en gång, att man inte ska döma människor utifrån ålder eller etnicitet eller så här. Träffa individerna, möt individerna, då kan du först döma dem. Men det har varit väldigt så här, jag har varit en dömande människa, jag har så där, känner jag, ja men det där, jag måste ta med mig det där. Sen har jag inte så här, jag bara gör det liksom. Mm.
Doer.
Doer.
Om man skulle göra någonting varje dag i 10 minuter, vad hade det varit då? Du hade sagt alla.
Reflektera över hur har du varit gentemot dina medmänniskor runt omkring dig idag, när du lämnade barnen på förskolan, gentemot dina kamrater på arbetet, på träningen, och har du minsta lilla som du känner, men det där gick jag lite för långt, att jag skojade lite för mycket, att jag skällde lite, att jag inte såg, att jag någonting som inte kändes helt okej. Gå tillbaka och ta ansvar för det. För det bygger tillit. Det jag kallar det för någon slags reflektion. Att reflektera. Lite yoga, fast man inte bara inom sig själv, utan faktiskt sina egna handlingar.
Jag träffade någon annan. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som sa det här. Men jag tyckte att den i alla fall var bra. Att det är aldrig för sent att be om ursäkt. Att det är det som man kan göra någonting. Men du kan alltid gå och be om ursäkt. Så har du på något sätt i alla fall försökt att neutralisera det här.
Ja. Och det, jag tycker att det håller jag verkligen med om. Jag försöker att som ledare idag, för idag är jag ju tv-producent och filmregissör och TV, jobbar med allt sådär, och jag är ju ledare, det är ju den naturliga rollen jag har där, och jag vet att jag gör fel och så, och bygger man upp en tillräckligt tillit i gruppen, så då, det gör man genom att be om ursäkt när man gör fel, och när jag gör det så kommer andra kunna göra det också, så det är ett slags symboliskt ledarskap. Men det finns en kille som heter Ben Furman som också har sagt att det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Den du.
Det är bra.
Den är ju, ja, den är svår. Men det tog lång tid för mig att acceptera det. Att jag väljer hur jag ser på det.
Exakt. Man kan ju också se det på att det har skett otroligt mycket som har gjort att du har blivit kreativ. Och att du kan stå emot jäkligt mycket skit vad som händer. Och,
ja.
Och gå utanför boxen.
Nej, men det, så är det ju. Och när jag tittar tillbaka på mitt CV, mitt stora problem har varit att jag aldrig tittat bakåt. Jag har bara tittat framåt hela tiden. Nu, framåt, 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 framåt. Och det har jag ju sett varit en fördel för mig att överleva, att bara jobba framåt. Det var mitt sätt att överleva. Men det är egentligen inget sätt att leva. Tycker jag. Jag tycker att man ska landa lite grann i nuet.
Jag får tacka verkligen att du kom hit, Morgan.
Ja, tack själv, Alexander.
Det var ett skithäftigt att prata med dig.
Mm, detsamma.
Hur kändes det? Känns det bra?
Nej, men jag tycker att det har varit jätteroligt att träffa dig.
Mm, detsamma.
Och jag tyckte att det var... Jag tänkte att vi inte ska prata om min taskiga barndom. Men eftersom du själv hade en liknande historia så tyckte jag att det var ett bra tillfälle...
Jag tycker att det var jätteintressant. Om du fick avsluta allting med en låt. Vilken låt hade du valt då?
Någon med Robbie Williams, tror jag. Me and My Monkey. Den handlar också om våra alter egon. Man gör saker som man kanske inte alltid gillar med sig själv. Men det var inte jag, det var min apa bredvid.
Då lyssnar vi på det här.
Mm, tack.
Elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top, but the panoramic view was like nothing you'd ever seen before. You went to sleep in the B-day. When he awoke.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.